Välkomna till det femte föredraget i serien Jesajas bok. Innan vi går in på bokens innehåll, kapitel för kapitel, så ska vi ta upp ämnet om bokens komposition och enhet. Boken har i själva verket en fantastisk fin komposition och klart disponerad framställning. Men det kan man inte tro om man tar del av bibelkritikens påståenden och det mesta av facklitteraturen på området. Och därför måste jag först beröra lite grann hur bibelkritiken ser på Jesaja-boken. Jag kan här inte teckna hela kritikens historia. Jag tar min början i 1700-talet. 1770-talet, då kommer några forskare att föra fram kritik mot Jesaja-boken och hävda att knappast en enda profet kan vara mannen bakom denna profetbok. 1771-75 tog en forskare som heter Semler till orda. 1775 en som hette Döderlein och 1780-83 en som hette Eichhorn. Och dessa herrar menade att boken är inte en enhet. Det finns material från skilda tider i denna bok. Och så kom tanken på en andra Jesaja in i bilden, en så kallad Deutero-Jesaja. Och han skulle då vara författaren till kapitel 40 till och med 66. Men man gick så småningom längre. 100 år senare, drygt 1892, kommer en herre vid namn Bernhard Dom att hävda att kapitel 56 till och med 66 måste avsöndras från Deutero-Jesaja. Och då blev författaren bakom denna sista del kallad för Trito-Jesaja, den tredje Jesaja. Dom ville också se andra separata avsnitt i boken. Han skilde ut de så kallade tjänaresångerna i kapitel 42, 49, 50 och 53. Dessa sånger om Herrens tjänare som ska bli ett ljus för folken och som ska fullborda förbundet och som också ska genomborras för våra synders skull. Denne tjänare och texterna om honom måste plockas bort från sammanhanget, och det är en separat källa för dessa sånger, menade han. Han menade också att den första Jesaja, Proto-Jesaja, som skulle stå bakom kapitel 1 till och med 39, i själva verket inte utgjorde en enhet. Kapitel 1 till och med 39 har spår från skilda tider. Det i själva verket, menade Dom, en mycket sammansatt samling från helt olika håll, och en hel del av materialet inom kapitel 1 till och med 39 kan härröra från en så sen tid som Makkabertiden, alltså cirka 160 före Kristus. Det är alltså ganska långt efter profeten Jesajas tid på 700-talet före Kristus. Det finns massor av icke äkta avsnitt och tillägg i Jesaja 1 till och med 39, menade då. Vi ska alltså ha klart för oss att redan 1892 var det inte så enkelt som det framställs i gymnasieböcker idag. Nämligen att det var en första Jesaja som omfattade 1 till och med 39 och som var då från 700-talet. Och så en andra Jesaja från cirka 545 som svarade för kapitel 40 till och med 55. Och så en tredje Jesaja från cirka 500 eller 490 som svarade för 56 till och med 66. Nej, inom 1 till och med 39 fanns det en hel del mycket sent material, och inom 40 till och med 55 måste åtminstone tjänaresångerna plockas ut, och inom 56 till 66, ja, det ska vi snart se, där var det också material från skilda tider. Det sa inte dom, men det kommer man snart att hävda. Dom, han menade i likhet med rationalister i alla tider att en profet kan inte på en gång förkunna dom och frälsning. Det går inte. Och därför så måste frälsningsutsagorna och löftena om en framtida lycka och upprättelse genom tjänaren vara senare tillägg. Det så kallade eskatologiska avsnitten kan inte vara äkta. Det där är en tanke som många upprepar än idag. Ja, detta var långt tillbaka i tiden, som man sa så här. Men hur ser det då ut idag? Ja, går vi till ett av standardverken, Otto Kaisers Introduction to the Old Testament, utgivet av ett lutherskt förlag 1975. Det vill säga ett olutherskt förlag, men det kallas för Augsburg Publishing House. I denna bok hävdas det att det är bara inom kapitel 1 till och med 39 som vi kan finna yttranden från profeten Jesaja. Men också inom dessa kapitel så finns det mer material som icke härstammar från Jesaja än från honom. Alltså, av materialet inom 1 till och med 39 så är en minoritet från Jesaja, en minoritet av materialet är äkta. Och så talar man om att processen för materialets redigering är extremt komplex. Mycket sammansatt. Och att man blev färdig med redigeringen av 1 till och med 39 tidigast cirka 220 före Kristus. Och förmodligen först cirka 160 före Kristus. Det är vad man i regel hävdar faktiskt. Och det är något helt annat än den förenklade syn som framställs i skolornas läroböcker. När det gäller 56 till 66 så hävdar Kaiser att här är det en samling som innehåller avsnitt från vitt skilda tidsperioder. Jaha, det här var på så kallat lutherskt håll av idag. Vad säger man då på katolskt håll? Där är man väl ändå lite mer konservativ. Ingalunda nu längre. Man har öppnat slussarna på vid gavel för allsköns bibelkritik. Ett av standardverken på katolskt område är utgivet av Robert Feuillet och heter i engelsk översättning Introduction to the Old Testament, inledning till Gamla Testamentet, tryckt i New York 1968, med imprimatur, vilket betyder att verket har fått den helige faderns välsignelse, alltså påvens godkännande. Robert Feuillet hävdar att Jesaja 40 till och med 55 innehåller 50 olika enheter. Och dessa enheter bygger på predikningar som har hållits i Babylon av en andre Jesaja på 540-talet. Ja, vad säger man då i Sverige? Ja, i Sverige och i våra nordiska grannländer använder man i regel en lärobok författad av Albrektsson Ringgren, en bok om Gamla Testamentet. Och där heter det att från och med Jesaja 40 har vi att göra med en ny profet som har framträtt mot slutet av fångenskapstiden. Och det heter vidare, om Jesaja-boken i sin helhet inte är en enhetlig skrift så gäller detta redan om kapitel 1 till och med 39. Inte heller denna första del är enhetlig. Den är en sammanställning av mindre samlingar av ord av och om profeten. Och till detta har så under traderingsprocessen fogats nytt stoff från senare tid. Huvudbeståndsdelarna i Jesaja 1 till och med 39 kan alltså tämligen klart urskiljas, heter det. Det är också tydligt att denna bok haft en invecklad tillkomsthistoria som sträckt sig över flera sekler. Jesaja-bokens sista avsnitt, kapitel 56-66, synes i sin tur spegla andra historiska förhållanden än Deutero-Jesaja och betraktas därför i allmänhet som en separat samling. De flesta menar att vi här har att göra med en samling utsagor från olika tider och av olika profeter. Så långt en bok om Gamla testamentet. Ja, vi kunde fortsätta och hänvisa till andra standardverk. Kanske ett par till. Otto Eisfeldts inledning till Gamla testamentet hävdar detsamma som vi har hört förut om till exempel Jesaja 40 till och med 55. Det kan inte härröra från Jesaja, och det är material som har kommit till mellan Cyrus första segrar omkring 550 och erövringen av Babylon 538, säger han. En mycket modern utgåva av en inledning har skrivits av Brevard Childs, Introduction to the Old Testament, A Scripture. Den kom ut 1979. Det är den senaste. Och där heter det att den kritiska forskningen har atomiserat, alltså huggit i små bitar, Jesaja-boken. Delat upp den i en myriad av fragment, källor och redaktioner som skrevs eller utfördes av skilda författare vid skilda historiska tidpunkter. Sidan 324. Det här är alltså situationen idag. Det är den bakgrund mot vilken vi nu hävdar att i själva verket är Jesaja-boken en underbar enhet som härrör från den äkte profeten Jesaja, Amos son. Nu har även en bibelkritiker stora problem. Han har inte kunnat lösa alla problemen genom att hugga sönder boken i alla dessa skilda avsnitt och hänföra dem till olika tider. Det första problemet han ställs inför, det är, ja men det är ju ändå en profetbok. Det är ändå en profetrulle. Hur är det möjligt? Hur kan detta sammansatta material från en rad olika håll, myriader av fragment från skilda tider, ha kunnat sammanföras till en komposition? Vad är det för dårar som står bakom ett sånt verk? Hur har de kunnat göra på det viset? Hur har vi kunnat få det i en enda bokrulle? En helig bokrulle som skrivs av under vördnad och andakt. Så att vi alltjämt kan läsa den. Studera de heliga bokstäverna. Varför har detta material givits åt oss och bevarats åt oss som en enda profetrulle från en enda profet? Nämligen Jesaja, Amos son, i Jerusalem, som verkade från cirka 745 till kanske 680. Ja, man kan inte svara på den frågan. Man har förut sagt ibland att när man bara talade om en andra och tredje Jesaja, att det var väl så att den andra Jesaja hade samma namn som den första. Och den tredje hade också samma namn, så det blev väl någon form av förväxling. Det där tror man inte på längre. I själva verket vet man inte hur det kan ha gått till. Eisfeldt säger till frågan hur vi ska kunna förklara att allt detta material har inkorporerats i en samling och hänförs till en enda profet från 700-talet? Det kan vi inte svara på. We can give no definite answer. Childs säger att det är en hel rad av avgörande kritiska frågor som förblir olösta. Vad är då orsaken till, kan man fråga, att man har styckat sönder Jesaja som man har gjort? Ja, jag ska försöka ange här några av de svar som jag tror är de rätta på den frågan. Den främsta orsaken är sannolikt denna, att bibelkritikerna har uppfattat den historiska situationen bakom texterna från och med kapitel 40 som en helt annan än den historiska situation som rådde på profetens tid. Man har uppfattat situationen som den som förelåg på 500-talet i Babylon. Och då kan rimligtvis inte Jesaja, Amos son, ha talat detta. För han levde inte då. Han befann sig inte i Babylon, utan i Jerusalem. Detta har säkert varit huvudargumentet bakom uppdelningen. Och det säger också kritikerna ganska tydligt. Child säger till exempel: "The historical setting of chapters 40 and following reflects the exilic period." Den historiska placeringen av kapitel 40 följande reflekterar den exiliska tiden, alltså 500-talet. Och då ska vi med en gång ta upp det där huvudargumentet. Och då hävdar vi att det är sant att vad som reflekteras eller bildar bakgrund till kapitel 40 och framåt är en sorts exilisk situation. Men inte alls den som bibelkritiken tänker sig. Boken själv anger vilken exilisk situation det är frågan om. Profeten hade klart och tydligt sagt att om folket framhärdar i sin synd, så måste Gud genom sitt vredesverktyg straffa folket, föröda folket, förskingra folket, föra dem bort i fångenskap, lägga städerna i ruiner. Och precis detta går i fullbordan på 700-talet. Det är den assyriska världsmakten som kommer att bli Herrens vredesverktyg på Jesajas tid. Och det säger profeten själv i klartext i det 10:e kapitlet: "Assur är min vredesverktyg, mitt vredesris, säger Herren." Och Assur kommer redan genom Tiglatpileser och sedan genom hans efterträdare, och det hela kulminerar år 701. Då det assyriska riket står på sin höjd och den väldige försten Sanherib ödelägger hela Palestina. Raseras stad efter stad, och de som inte blir dödade, de blir bortförda från landet, så när så på en del som blir kvar. Men en större del av befolkningen förs bort från landet. En del hann undan och ganska många flydde ned till Egypten bland annat. Landet blir förskingrat, fördärvat, förstört. Precis det som profeten hade förutsagt. Assur hade kommit som en översvämmande flod. Eller han var likt en rak kniv som rakade bort håret på hela kroppen. Så framställde ju Herren det genom profeten redan i det 7:e och i det 8:e kapitlet. Och detta går i fullbordan. Och det som sedan är bakgrunden till kapitel 40 och framåt är då den uppfyllelse av dessa profetior om ödeläggelse som har ägt rum. Och kapitel 40 och framåt kan mycket väl naturligt förstås mot bakgrund av vad som har nämnts i kapitlen innan, nämligen kapitel 36 till och med 39. Det här ska vi närmare förklara och se på när vi går igenom detaljerna bit för bit i boken. En sak som har spelat in en hel del när man har tänkt på en senare exilisk situation, det är att fienden på en del ställen benämnes Babel. Han benämnes Assur, men han benämnes också Babel. Och då har man tänkt, fienden är inte Babel på Jesajas tid utan först senare. Om nu fienden kallas för Babel, om Babel är förtryckaren, då befinner vi oss 150 år senare, nämligen under den nybabyloniska tiden på 500-talet. Men också här har bibelkritiken dragit en alldeles galen slutsats. När man hävdade det här, när de här herrarna som jag räknade upp i början, Döderlein, Semler, Eichhorn och andra, hävdade att vi måste räkna med en andra Jesaja, då hade man ingen kännedom om Mesopotamiens verkliga historia på 700-talet. Man visste inte att Babel redan då stod i centrum för intrigerna och händelserna och förtrycket. Det kom fram gradvis från och med slutet av 1800-talet då man började att dechiffrera och tyda en rad assyriska kilskriftstavlor. Och man upptäckte då att Babel stod i händelsernas centrum också på 700-talet. Men bibelforskarna, de trampade på och de kunde i regel inte läsa assyriska och babyloniska. Idag har man ingen ursäkt. Men man trampar i regel på ändå av bara farten. Det är ganska så svårt att omvända bibelkritiker. Hur var det då med Babel? Jo, på 700-talet så spelar Babel en mycket stor roll. Babel är själva centrum för, ska vi säga, avgudadyrkan. Babel är också det ekonomiska centrum i den dåtida världen. Och varje makt där borta i tvåflodsområdet i Mesopotamien försöker få kontroll över Babel. När assyrierna dominerar så är man ivrig att få kontroll över Babel. Och Babel i sig självt så dominerande och så starkt att man tar den kontrollen inte genom att rasera staden, plundra staden, erövra staden, utan att istället genom att låta sig bli representerad av staden. Den store tyrannen Tiglat-Pileser den tredje, som tog makten 745, han utropar sig som Babels konung 729. Han är Assurs konung, han är den assyriske försten. Men han är samtidigt Babels konung och Babel representerar också honom. Och detsamma sker med kommande assyriska furstar. Babel är alltså en representant inte bara för det nybabyloniska riket långt senare utan också för det assyriska världsväldet. Samtidigt så vill inte kaldéerna, inom vars område Babel ligger, acceptera att assyrierna har kontroll över Babel och låter representera sig av Babel. Och därför sker mot slutet av 700-talet ständiga uppror. Och en av upprorsherrarna som försöker förhindra att assyrierna har Babel under kontroll och representerar sig av Babel, det är en herre vid namn Marduk Appal-Iddina, Merodach Baladan. Och han nämns just i Jesaja i det 39 kapitlet. Han sänder en delegation till Jerusalem och förhandlar med konung Hiskia för att få konung Hiskia att göra gemensam sak med honom mot det assyriska förtrycket. Profeten Jesaja känner Guds planer. Han har del av Guds rådslut. Och profeten förkunnar att det går inte att på den vägen bli av med Guds vrede och komma undan Guds vredesverktyg. Ni ska inte genom att sammansvärja er tillsammans med hedniska makter försöka komma ifrån era synders rättvisa straff. Ni ska vända om till Herren. Och Jerusalems enda räddning är Herren själv. Endast på grund av Herrens kärlek och på grund av löftet till David ska staden bli bevarad. Inte av något annat skäl. En sån här sak förstår naturligtvis inte Marduk Apalidinna. Och Hiskia, han tar emot delegationen och det står att han visar Jerusalems alla skatter för denna delegation. Och då säger profeten att allt detta kommer att föras bort som krigsbyte, bort i en babylonisk fångenskap. Babel blir inte eran räddning, utan kommer att bli ett fördärv. Och så gick det också. Och därmed berör vi en annan viktig sak som en bibelkritiker aldrig kan förstå. En bibelkritiker tolkar varje utsaga rent inomvärldsligt. Tänker sig att profeten bara kan tolka och förstå sammanhang så långt en vanlig människa kan göra det. Räknar inte ett ögonblick med gudomlig uppenbarelse och inspiration. Men profeten har genom Guds uppenbarelse fått klarhet i ett mycket större och vidare sammanhang än vad vanliga människor har klarhet i. Profeten har klart för sig att Assur, det är bara en tidsfråga. Det kommer den ena makten efter den andra, precis som det skildras i Daniels bok. Här kommer en världsmakt och sen kommer en annan och sen kommer en annan. Det är assyrisk världsmakt, babylonisk världsmakt, persisk världsmakt, grekisk världsmakt, romersk världsmakt. Alltsammans är bara olika uttryck för samma fiendskap mot Jerusalem, mot Guds sanna folk. Och därför så är just namnet Babel, inte bara av historiska skäl, utan framförallt av ideologiska skäl, det lämpliga samlingsnamnet för allt vad fiendskap heter mot Gud och hans rike. Och det ser vi ju redan i första Moseboks 11:e kapitel. Babel, det är symbolen, det är bilden för upproret mot Gud. Bilden för dem som vill sätta sig i den sanne Gudens ställe. Babel, säger en av de, en forskare på 1800-talet, Drexler, det är metropolen för köttsligheten och avgudadyrka. Ja, så var det på Jesajas tid, och så är det än idag. Så att till och med aposteln Johannes inte säger Rom när han menar Rom, utan säger Babel, Babylon. Han gör inget historiskt fel. Han använder en term som är mycket passande för den företeelse han beskriver. Så är det en sak till som säkert har spelat in när bibelkritikerna vill stycka sönder Jesaja-boken och räkna med en andra, en tredje, en fjärde, en 23:e Jesaja. Och det är själva språket. Profeten, han talar inte bara i en framtid kommer det och det att ske. Han kan säga om framtida ting som ännu ej har skett. Jag såg att det hände. Detta har skett. Han kan säga till en stad som har murar i funktion och människor som lever där innanför i välmåga. Han kan säga om en sån stad, er stad ligger i ruiner. Hur kan han göra det? Ja, redan i en sån formulering ligger ju en väldig kraft. Profeten vet
vad folket inte vet.
Profeten kan använda perfektum och presens om det som vi ännu ej har sett. Och då vet man att det blir så. Han har sett det. Han talar nämligen inte å sina egna vägnar. Han är Guds mun. Om han säger att det är så, då är det så. Det där kan ju inte en bibelkritiker acceptera. I och med detta att han räknar inte med att materialet i Jesaja-boken är sådant som profeten har skådat, som han själv säger. Detta har jag sett. Detta är det som Jesaja, Amos son, skådade eller har skådat i Usias, Jotams, Ahas och Hiskias, judakonungars dagar. Han har skådat det, han har sett det. Jag har nämnt det här flera gånger förut, att profeten talar om framtiden och säger har, många gånger, har varit, har sett. Han talar om Messias lidande på korset och säger han blev genomborrad. Han blev slagen. Han säger inte han kommer i framtiden att bli slagen. Han talar om det ljus som ska gå upp i Galileen och säger det folk som vandrar i mörkret har sett ett stort ljus. På samma sätt så kan han uttala domen över folket och över syndarna och säga er stad ligger i ruiner, har lagts i ruiner. Och när profeten uttrycker sig så, så kan det alltså vara en profetia. Det kan vara ett bildspråk, en beskrivning av ett andligt förhållande, folkets moraliska ruin, andliga sönderfall. Och det kan vara också en beskrivning av något fysiskt faktiskt som redan föreligger. Bibelkritiker räknar bara med den sistnämnda möjligheten. Child, som har kommit med den senaste boken om Gamla testamentet, som jag nämnde förut, han har trots sin bibelkritik ändå klart för sig en sak, och det ska jag citera nu. Han säger kapitlen 40 och framåt är nu förstådda som ett profetiskt ord innehållande ett löfte som ges åt Israel av 700-talets profet Jesaja i Jerusalem. Det är en grundläggande feltolkning, missförstånd, misunderstanding, att betrakta det nuvarande sammanhanget i boken som en historisk fiktion. Ja, det var ju högtidligt och lärt. Men vad han säger i klartext är detta, att man kan inte bortse ifrån att om man läser innantill som det står, så måste kapitel 40 och framåt förstås som Jesajas profetia. Den äkte Jesajas profetia till Israel. Och att bortse ifrån det och säga att det måste vi bortse ifrån, det är helt orimligt. Och han påpekar också följande. De förra tingen, det är ett uttryck som nu Jesaja använder i kapitel 40 till och med 48 gång på gång. De förra tingen. När profeten använder det orden, Då kan det bara syfta på de profetior som den första Jesaja har avgivit. Och poängen i den andra Jesajas budskap, det är att dessa profetiska ord har bekräftats. Vad menar han med de orden? Jag kommer ihåg att Charles är bibelkritiker. Han använder uttrycket den första Jesaja om 1 till och med 39 och uttrycket den andra Jesaja om 40 till och med 55. Jo, när det i, och jag ska citera det så att det här blir klart. När det till exempel i Jesaja 42, vers 9 står så här. Se vad jag förut förkunnade. Det står egentligen det tidigare tingen. Det har nu kommit. Nu förkunnar jag nya ting. Förrän det visar sig låter jag er höra om det. Då syftar det här uttrycket vad jag förut förkunnade på vad som har profeterats före kapitel 40. Det vill säga före 701. Profetiorna om den dom bland annat som måste komma för syndens skull. Och när det sedan heter det har nu kommit, så syftar det på att uppfyllelsen har nu ett rum i och med den ödeläggelse och den deportation som har kommit genom Assur. Samma sak har vi i kapitel 48 från och med vers 3. Vad förut skedde, det hade jag för länge sedan förkunnat. Av min mun var det förutsagt. Profeten hade sagt detta dels redan genom Mose, att om ni avfaller så kommer det och det och detta att hända. I detalj finns det förutsagt i 5 Mosebok 28, 3 Mosebok 26. Men också mera precis av profeten själv, långt tidigare, alltifrån cirka 740, gång på gång. Och inte minst i samband med det syriska franitiska kriget 734 blir det förutsagt. Vad förut skedde, det hade jag för länge sedan förkunnat. Av min mun var det förutsagt, och jag hade låtit er höra om det. Plötsligt satte jag det i verket, och det inträffade. Eftersom jag visste att du var så styrsint, ja, att din nacksena var av järn och din panna av koppar, därför förkunnade jag det för länge sedan och lät dig höra om det innan det skedde, för att du inte skulle kunna säga, min gudastod har gjort det, min gudabild, den skurna eller den gjutna har bestämt det så. De hade hört det. Nu kan du se allt sammans. Vill ni då inte erkänna det? Nu låter jag dig återhöra om nya ting, om fördolda ting som du ej har vetat av. Charles inser alltså att det här, det tidigare tingen, nu kan du se den och nu förkunnar jag nya ting, hänger samman med profetiorna i första delen av boken som går i fullbordan, och sen kommer nya profetior om framtiden. Och då kan jag sluta med att dessa nya profetior, de är enligt profetens egna utsagor också framtidsförutsägelser. De är inte en återspegling av vad som redan har skett eller vad man kan säga på grundval av mänsklig förmåga och gissning. Men det menar bibelkritiken. Jag citerade förut Otto Eichfeldt som sa att innehållet i kapitel 40 till och med 55 måste placeras mellan Cyrus första segrar 550 och erövringen av Babel som han daterat 538. Varför säger han så? Jo, därför att profeten från och med nu, som han säger, förkunnar nya ting. Och där, och bland dessa nya ting talar först och främst om Messias och den verkligt sanna förlossningen från det djupa slaveriet, från syndens slaveri genom Messias, men också talar om förebilden för den befrielsen och frälsningen, nämligen frälsningen från världsmakten genom Cyrus. Jag ska uppväcka en tjänare, min herde, min smorde Cyrus, han ska komma och han ska göra så att ni får vända tillbaka till landet. Detta går i fullbordan 538. Då tänker Eichfeldt och de andra bibelkritikerna, en sån sak kan ju inte en profet säga på 700-talet. Cirka 700.
Och han kan inte heller säga det i början på 500-talet. Men han kan säga det sedan rapporter har kommit in om att Cyrus är mycket duktig. Han har vunnit flera segrar, han kanske kommer att vinna ännu fler. Och när han har hört att nu har han vunnit så mycket, då kan han gissa att han kommer också att kunna krossa Babel. Så tänker man. Men därmed är man ju helt i konflikt med profetbogens egen undervisning och profettextens egen sammanhang. Profeten har ju sagt att poängen är det att Gud inte är som gudabilderna. Den sanne guden är inte som de gjutna och de snickrade bilderna. Den sanne guden har sagt allt i förväg. Och nu kan ni se allt sammans. Mose sa det, flera andra profeter sa det. Profeten Jesaja själv har sagt det gång på gång. Och nu har det gått 10, 20, 30, 40 år. Och det tecknades ner. Och det förseglades i mina lärjungars hjärtan, som det står. Nu kan ni se allt sammans. Ni måste ju tro. Ingen av era avgudar har kunnat säga en sån här sak. Och precis som ni ser att det var sant och det gick i fullbordan, så förkunnar jag från och med nu om nya ting. Det ska ni också tro. En Cyrus ska komma och han ska bli till befrielse. Men han är bara en förebild för den stora och genomgripande befrielse som min tjänare ska utföra när tiden är fullbordad. Han som är uppfyllelsen av förbundet och han som är ljuset för alla hedna folk. Den enda räddning och frälsning som finns. Det är sammanhanget, och detta kan man inte förstå om man styckar sönder profetboken så som bibelkritiken har gjort. Och nu ska vi i fortsättningen och nästa gång se på vilket underbart sätt profeten verkligen har komponerat sin bok. Hur oschysst och galet det är att hävda att sammanhangen är oklara och att boken inte är enhetlig. Och det är en tragedi för kristenheten runt världen att ha gått på i så stor utsträckning den här teorin om ett söndrat författarskap till Jesaja. Och att boken består av en myriad av fragment från skilda tider. Det är Jesajas, Amos sons, profetior alltigenom. Amen.